Välkommen till Under ytan med Hed, podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare. I dagens avsnitt talar jag med Lisa Billö om hur du läker själv och håller dig frisk med kost och miljö. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Det är Per Hed här, jag som driver podden. Och idag har jag med mig en gäst som heter Lisa Billö, som jag träffar för första gången idag. Men har följt ganska länge på Facebook, sociala medier. Och Lisa är diplomerad byggdoktor, det vill säga skadeutredare, och även certifierad GAPS-coach och även kunnig inom kost och hälsa. Så varmt välkommen, Lisa.
Ja, men tack så mycket. Jättespännande och kul att få vara med.
Tack, kul att ha det här. Och som sagt, som jag nämnde, jag har ju följt dig ett tag. Och du håller ju på då med utredningar kopplat till mögel i hus och dylikt. Om jag förstår rätt.
Stämmer.
Och även tarmläkning håller du på med. Och även då kost och hälsa.
Ja.
Vill du berätta lite mer om dig själv och vad du gör?
Ja, det kan ju vara lite svårt att förstå hur det hänger ihop eller varför jag gör de här båda delarna, men det är ganska logiskt egentligen. Jag håller på med skadeutredningar, eller jag letar orsaker i innemiljön till att människor är sjuka, och det är också det som är mitt fokus i utredningar, och min kompetens vill jag påstå, att jag fokuserar på människors hälsa. Och sen letar jag orsaker i huset, och det är oftast fuktskador. Men det kan ju också vara andra saker som påverkar innemiljön och som gör att man mår dåligt. Och så försöker vi åtgärda det. Och när man då har åtgärdat orsaker i miljön, då kan det ju vara så att man fortfarande är sjuk. Mögel och mögelgifter och mykotoxiner påverkar tarmfloran till exempel. Om man tänker att man äter antibiotika, alltså penicillium är ju en mögelart, penicillin. Så slår ju det ut tarmfloran, och det gör mögel- och fuktskador på samma sätt eller motsvarande. Och då kan man behöva läka tarmen, och på så vis så kommer jag in på det här med GAPS och certifierade mig till GAPS-coach. För det är också så som jag själv har erfarenhet av att ha blivit frisk ifrån fukt- och mögelskador.
Okej, okay. Så fukt- och mögelskador, det är såklart att åtgärda den orsaken, men sen att det behöver göra någon läkning då i tarmen med olika... Hur då?
Ja, och det kanske inte alla behöver göra, för en del räcker det att ta bort orsaker så försvinner symptomen. Medan andra har mer djupgående skador, eller vad man ska säga, påverkar tarmflora, rubbar tarmflora så att man behöver läka tarmen. Så balansera tarmfloran igen, fylla på med goda bakterier naturligt i kosten, fermenterad mat kort och gott. Täta och försegla tarmslemhinnan brukar vi säga, för att den blir läckande. Och det här finns det ju mer och mer forskning på idag också, som pratar om läckande tarm. Så att det inte är lika konstigt och laddat begrepp idag, utan mer normaliserat, vilket är kul. Och sen så tar man bort det som göder den dåliga tarmfloran, de dåliga patogenerna, som stärkelser och fibrer i början i varje fall, tar man bort. Och det som är svårsmält för tarmen, så att tarmen får vila och läka.
Okej. Och så tarmen får vila och läka. Och nu vet ju jag om att tarmen är superviktig för vår hälsa. Men jag vet inte om alla lyssnare vet det. Så vad spelar tarmen in? Hur viktig är den för vår fysiska och psykiska välmående?
Ja, och där forskas det också jättemycket på, och kommer mer och mer studier hela tiden. Idag, och har gjort en bra tid tillbaka. Så att vi vet ju inte allting, men det är ju inte nytt att alla sjukdomar börjar i tarmen. Utan det sa ju Hippokrates redan.
Aha.
Alla sjukdomar börjar i tarmen, det är ju han som har myntat. Så att i stort sett alla symptom som du har kan man ju säga att det har ursprung i tarmen och tarmfloran. Tarmfloran är immunförsvaret, kan vi förenkla det till. Så att läker du tarmen så läcker det inte ut osmälta matpartiklar och annat i blodsystemet och i lymfan som kan som gör att kroppen reagerar som om det är en inkräktare eller fiende och då reagerar med allergiska reaktioner eller med autoimmuna reaktioner eller annat. Tar du bort den floden av toxiner som vi brukar kalla det för så reagerar inte kroppen och då får du inte de här reaktionerna längre. Så på så vis så läker man tarmen och tar bort orsaken till reaktionerna och symptomen. Och det kan ju vara allt från psykiska, mentala sjukdomar som alltså från hjärnan, att de här osmälta matpartiklarna och toxinerna når förbi blod-hjärn-barriären och påverkar hjärnan. Så att vi pratar neuropsykiatriska symptom som autism och ADHD.
Mm.
Men även depression och mentala sjukdomar. Depression så schizofreni och psykiska sjukdomar. Och när de här toxinerna når resten av alla andra organ i kroppen så pratar vi om de fysiska sjukdomarna. Och just i fukt- och mögelskadade hus så är det mycket ME, kronisk utmattning. Okay. Lite slarvigt förklarat, men fibromyalgi, kemisk intolerans. Jättevanligt att man blir superkänslig för kemiska ämnen som parfymer, cigarettrök, dålig inomhusmiljö. Det kan vara ledvärk, det kan vara artros, det kan vara magproblem, IBS och inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns, ulcerös kolit. Det kan vara MS och det kan vara alla möjliga kroniska sjukdomar. Och framförallt så blir man ju mer känslig också om man har svagheter i kroppen och en rubbad tarmflora.
Mm. Okej, det här var ju väldigt omfattande symptom man kan få av det, som nämligen både fysiska och psykologiska.
Ja, som landar i tarmen och med ursprung i tarmen så att säga. Och sen så är ju nästa steg då att förstå vad det är som har rubbat tarmfloran och det jag håller på med det är ju fukt- och mögelskador. Mm. Men det finns ju annat, att man har ätit antibiotika till exempel hela sin uppväxt, stress påverkar tarmfloran. Och mängder med saker, kosten naturligtvis jätteviktig, påverkar ju jättemycket. Och allt det här, och allting som jag har sagt nu, det finns det studier på som belägger. Sen så har det ju inte kommit så långt att vi kan påvisa orsaker, men det finns studier som gör kopplingar mellan alla de här kroniska sjukdomarna som jag nämnt och tarmfloran, men också vidare då till orsaker, några av dem, eller mycket av det i den fysiska miljön då, fukt- och mögelskador.
Okej. Det är så många spår att gå under ytan på här. Men innan vi gör det så är jag nyfiken. Hur kom du in på det här och börja med?
Ja, det var ju egen erfarenhet. Ja. Vi bodde i ett fukt- och mögelskadat hus. Och jag har 4 barn. Och ganska så tätt. Och de fick kroniska sjukdomar som ME, fibromyalgi, IBS, MCS, multiple chemical sensitivity eller kemisk intolerans. Då att man reagerar på parfymerade produkter på andra till exempel. Det var beteendeproblem, humörsvängningar, neuropsykiatriska symptom, alltså ADHD-liknande symptom och autism.
Mm.
Och ja, men utmattning och massor av symptom som vi kanske inte fick diagnostiserade heller. Men typiskt att man var utmattad, hade migrän, ont och värk i hela kroppen, feber och frossa, svårt att tänka, kognitiv nedsättning till exempel.
Okej. Okay. Efter hur lång tid kom alla de här symptomen?
De kom väl smygandes efter ett par år kanske. Men totalt sett så bodde vi 6,5 år i ett fuktskadat hus. Så att det tog tid innan vården förstod. Men det var faktiskt en läkare som larmade till slut och sa att ni måste kolla upp miljön.
Okej. Okay. All right, så det var en läkare som sa det. Mm. Det är nog första gången jag hör det.
Ja, samma här. Ja. Det är unikt och vi är väldigt, väldigt tacksamma för det. Att vi blev uppmärksammade på det av vanliga vården.
Okay.
För den turen har inte andra människor.
Mm.
Och därför så har jag jobbat med patientföreningsfrågor under lång, lång tid. Innan jag började göra det jag gör idag. Skadeutredningar själv. Nu kan jag hjälpa andra människor på ett mer handfast sätt. Och ta bort orsaker men också skriva ett protokoll till en läkare som vården kan ta del av och läsa att här finns det möjliga orsaker. För det är ju det enda jag som utredare kan säga.
Mm.
Att de här symptomen ser jag i mina utredningar. Och nu är det upp till vården att utesluta annat. Och hittar man ingenting annat så är det ju troligt att det är den här miljön som har orsakat de här symptomen och sjukdomarna.
Mm, just det. Okej, så man upptäcker det här, du säger fuktskador, det är oftast det som gör att det är mögel.
Ja, precis.
Jag är inte så jättekunnig på...
Vi säger fuktskador för att vi vet inte om det är mögel som är orsak till ohälsoproblem egentligen. Mm. Det är fuktskadan som är... Fukten är katalysator som startar igång en massa processer. Mögel är en sak som händer, det börjar växa svamp. Det blir också bakterier och från bakterier så blir det endotoxiner. Precis som att det blir mykotoxiner ifrån mögelsvampen. Alltså mögelgifter och bakteriegifter. Och sen så blir det kemiska ämnen för att det är inga naturliga material det växer i ett hus idag. Nej. Utan det är konstgjorda material och det bildas nya ämnen. Om du lägger en plastmatta och limmar den på en fuktig betongplatta får alkalisk fukt som orsakar nya ämnen än butanol, 2-etylhexanol och allt vad det heter. Och så har vi limsjuka människor som man kallar dem på Salgrenska här i Göteborg till exempel. För att då har det bildats sjuka huskemikalier. Och de fanns inte där från början utan de har ju bildats i en kemisk reaktion. Och sen så samverkar olika ämnen så att det blir det är cocktaileffekter, det är synergieffekter. Det ena förstärker det andra hjälper, det tredje ner i lungorna.
Okay. Så det blir en cocktail saker. Av gift helt
enkelt. Det är så många saker som händer och vi har inte mätinstrument för att mäta det här. Så att vi kan inte påstå att vi vet att det är mögel som är orsak. Men
det är en korrelation om man säger. Ja. När det är mögel så brukar det kunna
det,
bli
det. Det är
de
en sak som vi kan mäta och därför så är det vi letar efter. Och framförallt hittar du fuktskadan och åtgärdar den, då får du ju bort alla de här ämnena som regel i varje fall.
Ja, just det. Okej, okay. Och bara återgå, för du pratade om egen erfarenhet ni fick. Det var humörsvängningar, IBS och det var, jag kommer inte ihåg allt du dog, men det var ett gäng.
Väldigt mycket.
Ja, väldigt mycket, så det låter som det var kaos hemma.
Det var kaos.
Både på insidan och utsidan.
Fullständigt, det var jättejobbigt.
Ja, det kan,
och sjuka själva och så ska man försöka reda i detta, ta sig ur det här och läka och bli friska. Och till slut landade vi på GAPS för att... Barnen var så känsliga också. De föddes ju med känsligheter och allergier. Mm. Som gjorde att de till slut kunde de inte äta någonting heller.
Okay.
Och dietister stod på och tyckte att vi skulle ta bort det ena efter det andra. Och till slut så sa de stopp. Nu ska ni inte behöva ta bort mer. För nu har ni tagit bort så mycket så det finns ingen mat kvar.
Ja.
Och då sa jag, för då hade vi landat i GAPS-tänket och hittat det i varje fall. Detta är ju länge sedan nu. Och jag har ju nästan vuxna barn idag och friska. Men då sa jag att vi tar bort stärkelser och socker också. Och det var det sista som vi tog bort.
Mm.
Och då vände de om och de började läka och blev friskare och friskare.
Var det innan ni hade fixat fuktskadorna?
Nej, det var efter att vi hade flyttat ut.
Ja, ni hade flyttat ut därifrån, okej.
Okay. Ja.
Okej, och det var symptom kvar då?
Ja.
Och hur mycket försvann när ni flyttade ut och hur mycket fick ni dela med efter?
En del försvann och en annat tillkom. Och det här sa också vår läkare till oss att ju friskare ni blir desto sjukare blir ni. Och det förstod vi inte då, men det dröjde inte så jättemånga månader innan vi insåg vad det var han menade egentligen. Och då utvecklade hela familjen känsligheter mot kemiska ämnen till exempel.
Mm.
Vi blev trötta. Vi blir sjukare, vi blir mer och mer känsliga, vi blir känsliga för mat, vi blir känsliga för kemikalier. Och så fortsätter det.
Okej, så ni flyttade ut därifrån, det var bättre och sen var det värre. Och sen gick ni på den där GAPS. Berätta för lyssnarna, vad är GAPS för något?
GAPS står för Gut and Psychology och GAPS, Gut and Physiology Syndrome. Psychology och Physiology står P1 för. Och betyder att du har en rubbad tarmflora, helt enkelt. Och det som jag förklarade, att det läcker ut. Det är en läckande tarm, helt enkelt. Och du behöver täta och försegla den. Det gör man med buljong, till exempel. Hemkokad köttbuljong. Inte benbuljong, utan köttbuljong pratar vi på GAPS. Och där får du en massa tarmläkande ämnen och massor med näring. Och sen så tar man vara på hela djuret. Man äter inälvsmat, som är extremt näringstät mat. Och man fermenterar grönsaker och mjölkprodukter. Och sen så tar man bort det som är svårsmält för tarmen, stärkelser. Inte alla kolhydrater ska jag inte påstå, utan det är ganska mycket kolhydrater som ingår i GAPS. Mm. Om man vill, man kan ta bort kolhydrater helt och äta som carnivore till exempel.
Mm. Och carnivore för det som undrar, det är animalisk kost.
Ja. Precis, så att en del mår bättre på det. Så att det finns en del inriktningar inom GAPS också, men det är absolut inte lågt i kolhydrater. Däremot så är det ganska mycket fett, animaliskt fett. Mm. För, därför att det är läkande för tarmen och vi behöver det som energikälla.
Okej, så mycket inälver och mycket fett.
Ja, och kött, vanligt kött och grönsaker.
Och grönsaker,
nästan alla grönsaker, minus de som är mycket stärkelser då.
Ja, just det. Okej, så GAPS egentligen, eller för läkartarmen, det är med kosten man har som medicin. Då,
ja, men precis. Det är inte så stort fokus på tillskott till exempel eller andra behandlingar, utan man läker tarmen och i det ingår det ju att man ska ta bort orsaker som att det är inte toppen att bo i ett fukt- och mögelskadat hus då till exempel. Och man ska försöka att leva så giftfritt man kan, att man inte använder parfymerade produkter eller kemikalier eller utsätter sig för sånt som stör tarmläkningen då såklart. Mm.
Okej, okay. Och det här förklarar ju mycket din kunskap också inom kost.
Ja, så det hänger ihop på ett logiskt sätt egentligen.
Just det. Så er process, ni flyttade ut från det huset och sen började ni äta utifrån GAPS.
Ja.
Och hur långt det tog det innan ni blev symptomfria?
Det tog många år. Ja. Det gjorde det. Och det ska jag inte sticka under stolen med. Sen var inte jag så insatt i GAPS från början. Och det är därför jag har valt att utbilda mig och certifiera mig. Så att jag kan hjälpa andra att komma rätt från början och göra rätt. Och få så effektiv tarmläkning som möjligt. Och också att hitta orsakerna så fort som möjligt. Mm. För det är ju inte alla som gör det. Det är många som ställer om kosten för att de mår dåligt. Men kommer inte hela vägen och blir inte så friska som vi förväntar oss att man, som man brukar bli. Och då brukar vi hitta saker som stör läkning och det kan ju vara det här sjuka huset då. Mm. Och då kan jag göra en innemiljöutredning och försöka åtgärda de problemen också.
Just det. Och kan man tänka mig att en annan lyssnare här som säkert är sjuk, kanske har IBS eller andra symptom och som de inte blivit av med och kanske gått till vården och dylikt. Så hur vanligt är det att man bor, eller att det är fuktskadat där man bor?
Ja, där finns det siffror faktiskt. Som Boverket säger att 36% av alla småhus är fukt, då ska jag säga känt fukt- och mögelskadade.
Okej, 36%?
Ja.
Det var mycket det.
Det är mycket och det är vad vi känner till.
Ja.
Och då ska man veta det att fuktskador, de finns dolt i konstruktionen som regel. Så att när jag är ute och letar fukt och mögel, då är ju inte det någonting som syns. Utan hade man sett skadorna, då hade man ju inte behövt mig för att leta rätt på dem.
Ja, just det.
Utan de finns dolt inne i konstruktionen. Och det är upp till mig att leta upp dem. Så då kan man ju tänka sig att de här 36% egentligen är mycket högre. Att det är mycket vanligare än så. När det gäller skolor och förskolor så är det 40% av alla skolor och förskolor som är känt fukt- och mögelskadade.
Oj!
Men det är också ytterligare 40% som är riskkonstruktioner.
Vad innebär det?
Det innebär att det finns en risk att det uppstår en fuktskada för att du har en konstruktion, till exempel ett platt tak i en riskkonstruktion.
Ajajaja.
Eller en krypgrund i en riskkonstruktion, att det är vanligt att det blir fuktskador i dem. Så ganska troligt och rimligt så är det fuktskador i många av de konstruktionerna också redan. Och om det inte redan är det så är det stor risk att det blir det.
Okej, så förskolor och skolor, är många av dem, är rent giftcentraler.
Ja, och det är där folk och familjer får problem som har barn. Ja. Därför att helt plötsligt så börjar barnen reagera i skolan också.
Ja.
För att de utsätts för de här ämnena hemma och så kommer de till skolan så har de problem där också. Och då är det ju de barnen som är mest känsliga och först visar symptom i en skolmiljö.
Mm. Okej. Okay. Så att ungefär 36% som vi vet småhus, 40% skolor, förskolor och ytterligare 40% som riskkonstruktion.
Ja.
Okej, vad gör man när du utom mäter och hittar de här fuktskadorna, till exempel i småhus, vad gör man åt det?
Egentligen finns det bara en sak att göra åt det och det är att ta bort fuktskadan. Alltså man tar bort allt skadat material. Mm. Det går inte att spraya något medel på.
Nej.
Som stora delar av branschen faktiskt gör idag. Det gör vi inte, och det säger Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning till och med. Att det får vi inte, eller det ska vi inte göra, för att det funkar inte.
Mm.
Utan man tar bort det skadade materialet och byter ut mot hela och rena och torra material.
Okay.
Och det låter ju lätt, men då ska du hitta de här problemen, för man vet inte vart i huset de finns.
Så hur, för du sa ju, om man visste om det hade man inte behövt ta in det. Hur hittar du det? Hur mäter du?
Man har metoder för det. Jag har ju inga metoder där jag kan liksom använda kameror och, eller röntgenblick eller någonting. Utan jag får ju räkna på saker. Jag får ta min erfarenhet och veta att i de här konstruktionsdetaljerna brukar det bli problem. Jag får leta där det finns vatten och där det finns risk att vatten kommer in utifrån. Eller att tätskikt eller annat i badrum, kök. Att det är problem i sådana anslutningar eller rördragningar. Det kan vara rör som droppar, det kan vara vatten som kommer in utifrån. Så jag letar små tecken och jag räknar på saker och jag mäter det jag kan. Jag har en termografikamera som jag använder mig av också, men det är ju inte vanligt att jag hittar fuktskador med den. Däremot så kan jag ju se andra tecken.
Ah. Okej, okay, så det är detektivarbete?
Ja, okay. Verkligen.
Okej. Okay. Så, och när man hittar så egentligen byter ut materialet till så man löser det?
Ja.
Ja, okej. Okay. Och för en vanlig då, person som lyssnar på det här och de kanske inte kommer byta ut det, då gäller det egentligen att flytta?
Ja, precis. Det blir en avvägning man får göra. Och det, jag har absolut familjer som väljer att flytta istället för att åtgärda. Problemet är ju kvar i huset, men de har i varje fall räddat sin hälsa.
Mm. Ja, men exakt. All right. Så det... Och det här du jobbar med, om jag förstår rätt?
Ja, det är det jag jobbar med.
Och det är det som innebär att vara byggdoktor, som du sa?
Ja, precis. I varje fall den biten som har med huset att göra. Det ingår ju inte att hålla på med hälsa och kost.
Nej, men just
det. Men det är min specialkompetens då.
Ja. Mm. Okej. Okay. Och det gör du också inom ditt arbete då, med GAPS-coachingen?
Ja.
Okej. Okay. All right. Så nu är inte jag så jätteinsatt kring även fast jag har jobbat inom byggbranschen, men det var jättelänge sedan och var markanläggare, så jag har inte koll på de här bitarna.
Nej.
Jag byggde aldrig husen. Men så det är en aspekt. Och sen när man kommer från den här giftiga miljön, antingen man korrigerat det eller flyttat ut därifrån, då behöver man... Alltså, alla behöver inte skifta om kosten för att bli frisk.
Nej, utan en del blir av med sina symptom när de försvinner ur den här miljön. Så det beror på hur länge man har bott där. Eller hur länge man har exponerats. Exponeringstiden är viktig.
Mm.
Det beror på graden av skada i huset, såklart. Mm. Är det en stor och allvarlig skada så är det värre. Om det har regnat in från taket och ner i en hel vägg till exempel, då är det en omfattande skada. Är det ett litet problem så är det en mindre skada.
Mm.
Och då kanske det har påverkat mindre. Det beror på vad man har exponerats för innan man flyttade in i det här huset.
Mm.
Eller bostaden. Om man har gått i en fuktskadad skola eller uppvuxen i ett fuktskadat hus. Och det här är också det som förklarar varför olika personer i samma familj kan drabbas så olika.
Mm.
Och man kan tycka att ja, men det är bara jag i min familj som är sjuk. Så då kan det ju inte vara huset det är fel på, för då hade ju alla varit sjuka.
Ja,
men så funkar det inte, utan då är det ju förmodligen så att den personen som först visar symptom är den som har fyllt på sin hink eller bägare och den rinner över snabbare än för de andra i familjen. Och sen kan det vara barn som är sjuka och de är ju mindre lungvolym.
Mm.
De är känsligare. De har inte ett utvecklat immunförsvar kanske. Så det kan se väldigt olika ut, symptombilden i familjerna, och också så är det väldigt svårt att koppla ihop själv att men alla de här symptomen kan ju också ha orsaker i innemiljön som man inte tänker på. För man pratar inte så mycket om orsaker i vården i varje fall.
Nej, just det. Och vilka symptom brukar det vara som man inte...
Ja, men det som jag brukar stöta på det är ju att man kanske uppmärksammar att ett av barnen har typiska symptom, men tänker inte på att pappan i familjen han är ganska grinig och deprimerad och negativ och lite småaggressiv, kanske till och med får lite så här utbrott.
Mm.
Det är inte ovanligt. Eller att mamman i familjen har sköldkörtelproblem, kanske man inte tänker att det finns orsaker till det. Eller tappar hår eller Ja, men att man är utmattad och har den typen av problem. Man känner sig stressad är ett jättevanligt symptom. Och det är jättelätt att tänka att fast det beror ju på hela situationen. Vi har ju sjuka barn och det är mycket på jobbet och så.
Ja, just det.
Men den här stressen menar jag att den hade man kunnat hantera bättre om man inte hade varit utsatt för de här fukt- och mögelskadorna då, och ämnena i innemiljön.
Men det är ju logiskt att om kroppen blir attackerad av gift, att du måste utsöndras med stresshormoner.
Ja, precis. Ja. Det är en överlevnadsinstinkt.
Ja, just det. Okej. Okay. Mm. Hur vanligt är det att det är vanliga lägenheter, småhus och höghus, att det är fuktskador?
Det tror jag inte att vi har några siffror på.
Nej.
Men man kan ju tänka sig att det är betydligt värre ställt i flerfamiljshus. Därför att om du äger din, det här finns det ju lite resonemang kring också, att äger du din villa, då är du mer motiverad att ta hand om den.
Ja.
Äger du en stor fastighet och så ska du ha intäkter på hyresgäster, då vill du ha så mycket intäkter som möjligt och inte lägga dem på att underhålla fastigheten så mycket. Mm. Så att det är mycket bristande underhåll, och det här vet vi också. Bristande underhåll och fastighetsägare är en stor orsak till fukt- och mögelskador.
Okej. Okay. Är det vanligt bland privata aktörer eller även kommunala?
Ja, där får jag nog gissa lite.
Okej.
Okay, ja. Det vet vi nog inte, men jag kan ju tänka mig att det är ungefär samma.
Okej.
Okay. Faktiskt. Att båda har intressen i att behålla så mycket av pengarna som möjligt och underhålla så lite som möjligt.
Ja. Och är det om du gissar då, är det gamla hus, är det större risk fuktskador där än nya hus?
På ett sätt så är det ju det, eftersom det har gått fler år. Det är en längre period som det har kunnat hända saker, och det har blivit mer slitage.
Mm.
Sen så kunde vi bygga hus innan 1940 på ett helt annat sätt än vad vi gjorde sen under 50, eller i varje fall 60, 70, 80-talet. Då slarvades det fram hus ganska snabbt, och man experimenterade med nya byggnadsmaterial och konstruktioner som visade sig inte funka så bra. Och sen så har vi väl en ganska bra byggnorm idag i min uppfattning. Det finns säkert mycket brister som vi kommer att komma på i framtiden också.
Mm.
Men så lite nyare hus skulle jag säga är, hittar jag färre skador i, eller får jag färre rapporter till mig om i varje fall. Mm. Mina kunder som letar nya bostäder i varje fall, de har lättare att hitta ett friskt boende som är lite nyare.
Mm.
Och sen finns det absolut 1700-1800-tals hus som är friska, men där har vi problematiken att vi lever inte så som man gjorde när man byggde de här husen. Vi eldar inte och torkar ur konstruktionen,
just det, till exempel. Just det.
Vi har stoppat in dusch och vi står och lagar mat på ett helt annat sätt inomhus och torkar tvätt inomhus och alstrar en massa fukt som inte finns ventilation till att få ut ur huset. Så att man ändrar sättet som vi använder husen på utan att kompensera för det.
Just det. That makes sense.
Mm.
Okej. Okay. Och jag bara återkomma här. Man vet att om att det är så stor siffra, en bra småhus i alla fall, och förskoleskolor. Görs det någonting åt det?
Nej, man har haft idéer längs vägen. Det har funnits en småhusskadefond och lite sådär, men det har inte funnits riktigt bärighet i det, och det har inte fungerat. Ja, som sagt, det finns vissa idéer hos Folkhälsomyndigheten och Boverket. Så att långsiktigt så funderar man väl på hur man bygger naturligtvis. De stora byggföretagen har mycket tankar kring det och jobbar aktivt för att bygga på ett bra sätt. Och vi har tydliga regler kring att vi får inte bygga på ett sätt som gör att det kan uppstå fukt- och mögelskador.
Mm.
Men det finns ingen som reglerar exakt, utan det är upp till den som bygger att förstå det själv lite grann.
Ah, ja, okay.
Så att blir det fel, då har du brutit mot de här reglerna, Boverkets regler, BBR. Men det finns ingen som berättar hur du ska göra egentligen heller.
Nej.
På ett tydligt sätt i varje fall. Och alla de skadorna som redan har uppstått, där det finns ju ingen hjälp att få någonstans ifrån. Inte ens försäkringen täcker ju att egentligen att någon har brustit i sitt underhåll och inte tagit hand om sitt hus. Utan fukt- och mögelskador får man som regel stå för själv.
Okej. Okay. Och jag tänker, när det är förskoleskolor så är det ju ändå, då är det ändå offentliga rummet.
Ja, precis. Och det är jättekänsliga frågor just därför, för att det är små barn.
Ja.
Och de kan bli väldigt sjuka, och det vet alla. Så att det här är ju ständigt återkommande, att det blir som ett utbrott på en skola av föräldrar som börjar protestera mer och mer högljutt för att de får inte gehör när de berättar att deras barn blir sjuka av miljön.
Mm.
Men det är ju sällan det är tillräckligt bra åtgärder enligt min uppfattning för att det ska bli en bra miljö när man är färdig med åtgärderna.
Nu vet jag inte, vad är din bedömning? Hur medvetna är människor överlag om den här problematiken?
Ska man köpa ett hus så vet man ju att man vill inte ha en mögelskad. Man vill inte ha mögel. Man vet att det är farligt, att det är laddat på något sätt. Men man förstår inte omfattningen. Man förstår inte vad det är som orsakar problemen. Och man förstår inte vad man gör åt dem. Utan man tycker att man har normaliserat att det är lite svart på vinden till exempel. Det är så vindar ser ut. Man har normaliserat att det luktar källare. Därför att det är en källare, det ska lukta källare.
Just det.
Men det är ju fukt- och mögelskador du känner förmodligen.
Ja.
Så att ser man mögel då är man inte så benägen att åtgärda. Det är min uppfattning i en vanlig villa. Så jag kan ju komma ut till ett hus där vi ser stora mögelskador. Mm. Men ingen har gjort någonting åt det.
Okay.
Och kan ibland bli ganska förvånade, de som bor där, över att jag påtalar att det här behöver vi åtgärda. Mm. Ofta har man en uppfattning om att det är något helt annat som händer i huset som gör att de blir sjuka.
Aha, ja.
Men det är inte de här stora mögelskadorna.
Som är medveten men ändå inte.
Ja, men precis.
Hur många vet om det när man är skolor och förskolor?
Där tror jag att man har någon slags, att man är lite naiv och tänker att de skulle väl aldrig tillåta att ha våra barn i en skola som har mögelgifter.
Jag erkänner mig till fram tills nu då, till den de här naiva då, föräldrarna.
Ja, och det är väl inte konstigt, tänker jag. Utan det ska man ju kunna förutsätta.
Ja.
Att politiker och nämnder och fastighetsansvariga tar ansvar. Därför att det är ju man får inte hyra ut en fastighet som gör människor sjuka. Men sen att kunna bevisa det blir nästa steg. Och det är därför det blir ett svårt samtal.
Ja, herregud. Okej, gud vad spännande. Jag lär mig jättemycket nytt idag. Det här, när det gäller byggen och sånt och fuktskador, jag är väldigt lite insatt. Men jag bara funderar själv, i min lägenhet. Nu har jag bott där sedan 2013, förutom en liten avsikret i Gävle. Så har ju varit i badrummet, nu var det sist ganska länge sedan, har blivit så här på kakelgolvet i badrummet, det kommer lite svartmögel. Men som jag bara lyckas tvätta bort, är det något jag behöver vara orolig för?
Ja, och det är en jättevanlig fråga. Och jag säger nej på den direkt.
Säger nej på vad? Att jag behöver
orolig. Inte vara orolig.
Ja, okej. Okay. Ja, skönt.
Men det är klart att det finns undantag. Och man kan ju också se det som en indikation. Som regel så kan vi säga att det växer i svarta prickar i kakelfogar eller så i duschutrymmen och badrum. Så är det inte farligt mögel. Vi kallar det för hygieniskt mögel snarare. Det växer för att det finns smuts eller schamporester, tvålrester, hudavlagringar och sånt som blir. Så städar man inte så kommer det börja växa, därför att det finns ju också fukt.
Mm.
Mögel behöver fukt och mat, och i det fallet det jag nämnde. Och så städar man och håller undan så ska det ju inte växa en kakelfog, men om det ändå gör det på ett onormalt sätt, fast du städar en normal städning varje vecka, då kan man ju tänka att då är det någonting annat som händer. Att ventilationen är för dålig.
Ja.
Att man inte får undan fukt. Man kan använda en sån här skrapa och skrapa undan vattnet efter att man har duschat till exempel. Men det kan ju också finnas fall när det är en fuktskada under. Men det skulle jag säga är undantagsfall.
Jag tror jag var slarvigare förut att städa faktiskt, ärligt talat. För nu var det länge sedan jag hade svartmögel hemma. Okej. Okay. Vad bra att veta det och bra för er som lyssnar också.
Man vill ju gärna, man känner, de flesta, eller väldigt många känner instinktivt att de mår dåligt av någonting hemma.
Mm.
För de blir bättre i andra miljöer och så känner de det här tryckande eller vad det kan vara. Eller att de blir sänkta när de kommer hem eller får ont i kroppen. Det känns jobbigt och då har man ju någon slags instinktiv känsla kring att det är någonting där hemma som gör att jag blir sjuk. Och då börjar man ju leta. Och det är ju liksom naturligt och mänskligt beteende, tänker jag. Och då är det du ser som är i badrummet. Att det är kakelfogarna börjar bli svarta eller missfärgade eller så.
Mm.
Så då vill man ju gärna förklara det med att det är någonting i mitt badrum. Kan du komma hem och utreda? Mm. Det är en vanlig kommentar.
Okej. Okay. Och så upptäcker man att det är något
helt annat.
Okej. Okay. Ja. All right, all right. Jag tänker så här, det är möjligt att vi kommer tillbaka till byggfrågan mer. Mm. Men jag vill också gå in på det här med tarmen.
Mm.
För lyssnarna, om du har fuktskador, om det inte går att ordna, så flytta. Det är egentligen det tipset vi kan ge lyssnarna, om det inte går att åtgärda på annat sätt. Eller inte finns möjlighet. Okay, men om vi går in på det här med tarmen och alla symptom som kan komma av det. Du nämnde, och jag vill speciellt fråga nu, du pratar om neuropsykiatriska diagnoser. Du pratar om autism och ADHD och dylikt. Se om jag förstår rätt här då. Nu blir det en liten gissning. Är det så att på grund av tarmen, till exempel om det kommer att fuktskador eller annat skäl, att det kan skapa de symptomen, betyder det att de som har autism och ADHD är automatiskt på grund av tarmen? Är det även om med logik?
Ja, nu är jag ju certifierad i GAPS näringsprotokoll och det är en läkare som står bakom det protokollet som själv hade ett barn, han är vuxen idag, med autism. Som hon började fundera på hur mainstream-vården fungerade. Hon kom från Ryssland, flyttade till England och startade en klinik där och började jobba med kosten som hjälpmedel då. Och såg att de här barnen med autism och ADHD, när de läkte tarmen med den här kosten som vi har, och framförallt hon som kommer från Ryssland och ätit i alla tider då, då försvann de här symptomen, neuropsykiatriska symptomen. Och det här är ju inte konsensus än, så att jag kan ju bara förmedla vad hon säger och vad jag har lärt mig i protokollet och lär ut vidare då för att de här barnen ska må bättre. Så att det är upp till var och en att ställa om kosten om man vill och prova. Men det finns ju också mycket studier, jättemycket studier idag, som pratar om koppling mellan tarmfloran och neuropsykiatriska symptom. Men inte på ett sånt sätt att vi kan säga att här har vi orsaker, eller så det finns inga orsaksstudier.
Det är ju korrelation helt enkelt.
Däremot så kan man ju se att de barnen har en annan, de har en rubbad tarmflora, så det vet vi.
Okej, vi vet att det är.
Det vet vi. Och då kan man ju logiskt dra slutsatsen att om vi fixar till den tarmfloran, då börjar de här symptomen försvinna. Och det ser ju jag hos mina klienter. Okay. Att vi pratar om barn som har selektiv mutism, alltså att de inte pratar, att de har svårt, att man har svårt att få kontakt med dem, få ögonkontakt, och att de helt plötsligt börjar prata.
Okej.
Och ta kontakt med vuxna människor och med kompisar på förskolan kanske. Så att de blir personlighetsförändrade till, alltså på ett bra sätt.
Okej. Spännande. Det här, särskilt när du nämner autism. För ADHD och ADD är ju inte konsensus även bland psykologer. Den är ju väldigt bestridd diagnos. Det verkar ju ofta som i vården som att det finns en enhetlig front där, men det är det ju inte.
Nej.
Om man läser på. Jag vet flera psykologer som har väldigt stark kritik, inklusive en av grundarna av ADD och ADHD-diagnosen, säger ju att 95-97% av de som får den egentligen inte har den.
Nej.
De har inte ADD, de har IDD, säger jag. Intention Deficit Disorder istället för Attention Deficit Disorder. Och jag själv brukar ju alltid säga att jag hade ADHD. Jag skulle inte säga att det var min kostförändring som gjorde, det var att det började med mental träning och NLP, som ni som lyssnar säkerligen vet om att jag håller på med det. Och neurolingvistisk programmering. Så i mitt fall handlade det ju om att bli intentionsdriven, att jag behövde hitta mitt varför för att kunna koncentrera mig och fokusera. Och det är ju inget problem idag.
Nej.
Jag brukar skoja, det är egentligen bara mina ögontick som är kvar och min ADHD, brukar jag skoja. Så här, lite skämtsamt. Men enligt GAPS-principen då, så ska det gå att läka det med själva kosten. Eller läka eller bli av med det, kalla vad man vill. Jag tänker till exempel om vi tar autism då. Om vi tar klassiskt Asperger, högfungerande autism. Det heter inte det längre, men ändå. En av mina döttrar har det. Och om man kollar på den så är det ju absolut svagheter utifrån hur samhället ser ut. Men det är också en massa styrkor i det. Till exempel med ena dotter, hon är ju väldigt logisk. Hon är före många andra barn i sin ålder i sitt tänkande, i logiskt resonemang. Hon ligger lite efter på andra bitar. Nu har hon ganska mild form, så det är lite svårt att märka att hon har det. Men ändå, så att det finns ju styrka och svagheter med det. Så hur tänker du om det? Om man då läker tarmen och de skulle bli av med, en person skulle bli av med autism till exempel. Skulle de bli av med styrken också?
Nej.
Okej.
Okay. Därför att det är ju den hon är.
Ja.
Så att frågan är väl snarare, är det verkligen en del av autism? Eller är det hennes personlighet och hennes förmågor som hon har fått med sig från via gener och miljö och föräldraskap och guidning och ledning och uppmuntran eller vad det kan vara?
Mm.
Så att det här vet vi ju inte, så nu blir det ju väldigt resonerande samtal, men
ja.
Jag kan ju säga att de förmågorna kan väl snarare renodlas, det är min erfarenhet. Så att, att hon får en scen att stå på, snarare att de får komma fram, att det blir lättare för henne att få fram sina förmågor att verka inom sitt område. Att det fungerar bättre. Och snarare att de här hindren som man kan ha då, det man mår dåligt av, att det är det som försvinner.
Okej. Okay. Ja, spännande. Nu vet jag i och för sig, apropå det, du bevisar din tes. Nu har ju Elsa dotter precis gjort ett test på henne angående vad hon tål och inte tål.
Mm.
Och mycket av det hon har ätit, så, eller inte tål, hon har, vad säger man, överkänslighet mot.
Ja.
Har det visat sig, flera av, mycket av det hon äter. Så hon har ju faktiskt själv börjat plocka bort, hon är 15.
Mm.
Hon själv aktivt börjar plocka bort vissa saker. Hon blir inte lika sugen på det sen hon fick reda på det också.
Just det.
Sen äter hon fortfarande delar av det, men de blir mindre. Så att det, men jag vet inte vad vi kommer med det. Okej, okay, men om vi ska nörda in lite på med tarmen då?
Mm.
Lite mer. Jag var bara nyfiken att prata om neuropsykiatriska diagnoser.
För det var där det började GAP, så att säga.
Ah, okay.
I och med att hennes son, den här läkaren, doktor Natasha, hade autism.
Mm.
Och hon började fundera på varför vanliga mainstreamvården inte kunde hjälpa hennes son. Och så hittade hon ju de här formerna då. Men vad hon upptäckte då var ju att resten av familjen, som hon kanske inte hade fokuserat så mycket på från början, som kanske hade kroniska sjukdomar och andra problem, fysiska sjukdomar eller som man räknar som, att de också läkte och blev bättre och friska.
Mm.
Så det var ju på så vis som det gick från gut and psychology syndrome till att också bli gut and physiology syndrome.
Okej. Okay. All right. Okej. Okay. Så, just det. Och hur, utan att kanske bli allt för nördig, för jag misstänker att du kan det här inom superdetalj. Så, men hur, om du berättar då, om vi tar tarmen då. Nu pekar jag att mat på magen, men, det är väl, men om vi tar tarmen. Hur påverkar det andra funktioner i kroppen och hjärnan? Och hur skapar de här symptomen?
Ja, men det var som jag förklarade, att om tarmen är läckande.
Läcker, okej.
Vi pratar att vi säger porös, men det är som små perforeringar i tarmen. Ja. Som släpper igenom osmälta matpartiklar, kort och gott. Så för det första så hinner du ju inte ta upp näringen. Så att du får näringsbrister då.
Okej, så näringsbrist är en del.
Och sen läcker de här partiklarna ut i blodsystemet och lymfan. Och där kommer kroppen att upptäcka de här. Då kallar hon, doktor Natasha, de här partiklarna för toxiner.
Okej, toxiner ut i blodet.
Flod av toxiner kallar hon dem för till och med. Och när de kommer ut i blodet, då kommer kroppen uppfatta det som en inkräktare. Och gå till försvar. Alltså försvara sig. Så att det blir ett immunsvar på det.
Okay.
Och det kan vara en allergisk reaktion, det kan vara astma. Och det kan vara autoimmunitet och det kan vara precis alla symptom som finns. Mastcellsaktivering, histaminfrisättning och så vidare.
Mm.
Så vad du behöver göra för att inte få histaminreaktioner som många har, speciellt efter covid- det verkar ju vara jättevanligt, det är ju att de behöver täta och försegla tarmslemhinnan. För stoppar du den floden av toxiner, nu låter det drastiskt, men det är vad vi pratar om, då har kroppen inte längre någonting att reagera på, alltså försvara sig mot. Då uteblir ju de symptomen.
Okay.
Så på så vis hänger det upp. Och när den här floden av toxiner når hjärnan, då är det de här neuropsykiatriska symptomen vi pratar om, eller mentala eller psykiska sjukdomarna som finns.
Mm.
Och när de når resten av kroppen, alla andra organ, då är de fysiska sjukdomarna.
Okej.
Okay. Allergier, astma, kroniska sjukdomar som fibromyalgi.
Just det. Och hur man läker det är helt enkelt mer kostnad som vi pratade om innan.
Ja, så att du har rent praktiskt så är det tarmläkande ämnen i buljong.
Ja.
Det är kollagen, aminosyror, det är allt möjligt som faktiskt läker tarmen.
Så vanlig köttbuljong man köper i butiken?
Nej. Nej, okay. Som du gör själv.
Ja, som jag gör själv, okej.
Okay. Ja, nej, inte köpa buljong.
Okej, okay. Ja, jag tänker att det ska också bli praktiskt användbart här för lyssnarna.
Ja, så. Precis. Nej, okay. Man kokar mycket buljong. Ja,
okej, okay, så koka buljong. Ja.
Mm. Och man fermenterar mycket mat så att du får mycket goda bakterier. Får fylla på med goda bakterier, för det är ju de som du har för lite av. Du har för mycket av de dåliga bakterierna och patogenerna. Och då behöver du svälta ut dem. Och då får vi ta bort allt det som göder. Socker, godis, flingor och mackor och pasta och ris och potatis i början i varje fall.
Mm.
Sen kan man ju lägga till sånt där så att efter GAPS när du har läkt här, men då kan du börja äta potatis och ris om du vill.
Ja, okej. Okay. Så intressant, för GAPS, det innefattar... Nu förstår jag att man säkert kan googla på vad är en GAPS-kost, men om vi ändå ska ta... Du pratar mycket animaliskt, mycket kött, inälver. Du nämnde fermenterat och buljong som man gör själv.
Ja.
Grönsak, i princip alla grönsaker som inte var stärkes i.
Ja, precis. Och kanske inte de mest fiberrika i början heller, som selleri till exempel. Så att det finns liksom en ordning för hur man introducerar saker.
Okay.
Så att du börjar med de minst fiberrika livsmedlen. Och sen så lägger man på och så utmanar man matsmältningssystemet mer och mer i takt med att man läker.
Mm.
Så att det sker i olika steg och till slut så är man på full GAPS som vi kallar det. Och så är man kvar på det tills man har läkt så att säga. Och på full GAPS så är det en ganska normal kost. Det är kött och grönsaker i varje fall.
Ja, just det. Det är typ så mycket fett har in också. Någon typ av stenålderskost.
Ja, ja. Väldigt likt i varje fall. Fast du har mycket fermenterade mjölkprodukter. Det är det ju inte på paleo till exempel kanske.
Så nej, det kan ju LCHF brukar ju ha mycket sånt. Alltså.
Ja.
Ja. Jag äter ju själv någon senålderskostvariant. Du nämnde carnivore innan, då har jag också ätit. Gjorde jag 5 månader. Och sen, det började med nu i slutet av januari i år.
Mm.
Från växtbaserad kost, nästan 80% växtbaserat, till... Och oftast bra växer, så det är men köp i vanlig butik, men det var ändå inte massa fabrikat. Och sen gick jag över till bara animaliskt. Det var en liten chock för kroppen.
Mm.
Väldigt stor chock för kroppen. Jag fick aldrig haft så mycket energi i mitt liv.
Nej.
Shit vad jag fick energi. Det var till och med så att jag fick ADHD-symptom tillbaka av överskottsenergi i början.
Ja.
Det var bara första veckorna och sen lugnade det ner sig. Det var jätteintressant, för jag fick stunder, bara typ någon timme per dag, där jag fick svårt att fokusera. Alltså jag hade mycket energi, det var så här, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Så pass var det. Men det lugnade ner sig efter, jag tror det var 2 veckor. Första veckan också var turbulent, mycket toabesök och extremt sötsug, fast jag inte ätit godis då. På 2 år hade jag inte ätit godis då, nästan. Det var mycket sånt. Fick mycket energi, men efter runt 4 månader, jag tror det var 3,5-4 månader, då fick jag dopamin- och serotoninbrist. Och för er som undrar vad det är, serotonin är, om man förenklar det är när du är nöjd med livet. När du känner, det är nice. Och det är även social status i det. Och dopamin är belöning och fokus och drivkraft framåt. Och jag fick brist på dem. Mm. Jag märkte när jag var på en konsert och såg Rick Fors live, en av mina favoritartister. Och så var jag lyssnade på honom och... Jag var helt närvarande, inget emotionellt som störde. Jag var närvarande där, ingenting annat. Och jag kände så här, men det är 5 av 10. Mm. Jag kände inte starkare.
Nej.
Och då gick jag över på att äta mer grönsaker och även mer ägg och sånt. Och då har det varit jättebra sedan dess.
Mm.
Men för jag gick ju inte över på den kosten för att jag var sjuk.
Nej.
Eller för att jag hade något problem. Så, eller snarare, jag blev av med problem. Jag hade tagit... Fivet inte var problem, om man säger så. Jag hade problem med knäna och tänkte, ja men det hade ju min pappa också.
Just det.
Eller har min pappa och det har min bror också. Så jag tänkte, det blir bara genetiskt. När jag var ute och vandrade så hade jag ont ibland en vecka efter jag hjälpte att vara ute och vandra. Jag har inte haft problem med knäna sen gick jag över på den kosten som exempel. Jag har mer energi. Jag har mina muskler växer fast jag inte tränade mer.
Mm.
Jag hade tydligen proteinbrist innan fast jag... Det här kan bra för er lyssnare. Jag åt galet mycket bönor som Livsmedelsverket säger är jätteproteinrikt och bra. Jag hade proteinrikt men svårt för oss att ta upp den. Du kanske har en annan åsikt här. Men...
Ja, nej, alltså det är ett jättebra exempel, tänker jag, just med bönor och att man, och till och med myndigheter, jämför proteininnehåll i olika livsmedel, kött jämfört med bönor. Och så hävdar man att du får i dig tillräckligt om du äter så här mycket bönor.
Mm.
Men det ska ju vara tillgängligt också. Biotillgänglighet som vi pratar om. Så att du ska ju kunna ta upp det också. Och vi är inte skapta för att äta grönsaker. Vi har inte de mikroberna i tarmen som en ko har, till exempel, för att bryta ner näringen på ett sånt sätt så att den blir tillgänglig för oss. Och det är därför som vi på GAPS vill fermentera grönsaker.
Aha, vad händer då?
Då tar mikroberna hand om näringen och bryter ner den och gör den lättillgänglig för oss.
Aha, okej.
Okay. Då skapas det en massa nya näringsämnen, K-vitamin till exempel. C-vitaminhalten i surkål är 20 gånger mer än i vitkålen innan du har fermenterat den. Och det blir lättupptagligt så att det blir tillgängligt för oss. Om man tänker äter du lever så är den lättillgänglig. Det är lättillgänglig näring, biotillgänglig. Och då tar kroppen upp det.
Ja.
Därför att det är naturligt för kroppen att äta den sortens mat. Men grönsaker är inte så naturligt för oss att äta. Så att då känner inte kroppen igen det och kan inte ta upp det. Har inte verktygen för att ta hand om det som mikroberna i tarmen. Utan då får du ta hand om det på utsidan. Tillsätta mikrober som får ta hand om det. Och sen kan du äta det. Då går det bra. Så att på GAPS är vi inte anti-grönsaker på något sätt.
Nej.
Men du måste hantera det på rätt sätt.
För jag äter ju inte fermenterad grön. Förutom, jag har surkål vid fermenterat. Det äter jag ju. Men förutom det så... och så är riktigt... Vad kommer inte ihåg vad märket heter. Den där riktigt bra surkålen. Ja, så inte samma. Men annars äter jag ju bara avokado som den är. Jag äter zucchini mycket. Och...
Men just när det gäller om man ska jämföra protein och tänka att man ska få i sig samma mängd från växtriket, det funkar inte för att vi får inte i oss den mängden.
Nej, för jag gjorde test, jag hade proteinbrist.
Ja.
Alltså jag åt bönor varje dag. Jag åt jättemycket bönor.
Mm.
Och uppenbarligen så blev inte jag lika gas i magen som många andra blir när man äter bönor, vilket var ju skönt. Men, så jag trodde jag hade tillräckligt med protein.
Mm.
Jag var helt säker på det. Det var så här, folk som var... två kost eller som ska vara kompetent inom kost, de sa att jag åt en fullgod måltid överlag.
På pappret.
Ja, på pappret. Ja. Men det var inte fullgott. Så att det var... Och det är till och med så jag har ju en bok som heter Leva passionerat. Jag promoterade den kost jag åt då, för jag hade ätit den inte allt för lång tid. Och då mådde jag väl... Den var ju mycket bättre än tallriksmodellen, det kan jag säga.
Ja, och när man bättre. Går över, när man ställer om kosten, då handlar det mycket om vad du tar bort också. Så har du levt inte så sunt innan och så tar du bort allt det som är osunt, så kommer du ju må bättre oavsett vad du fortsätter att äta, så att säga. Så att är det mycket växtbaserad kost, då kommer du inte märka de effekterna förrän långt senare. Utan då är det ju normalt att man mår bättre initialt.
Ja, just det. Just det. Och nu förstår jag, de som lyssnar här, vad skulle du rekommendera att de äter för typ av kost? Om det finns en sån här one size fits all?
Ja, nej, men nu är jag ju inriktad på en kost för att läka tarmen.
Ja.
Så att det är egentligen det som är mitt expertisområde. Men, men jag tycker att vi får ändå någonstans gå tillbaka till att titta på hur vi har ätit i alla tider. Och då är det ju djur och hela djuret. Ta vara på hela djuret. Koka buljong så att du får ut märg och annat ur leder och ben.
Mm.
Och framförallt köttet som är närmast benen. Det är ju det som är nyttigast, mest näring.
Mm.
Inälvsmaten. Och fermentera grönsaker, surkål och allt möjligt vad man kommer över. Och vad som är i säsong framförallt. Och fermentera mjölkprodukter har vi också alltid gjort i alla tider. Som yoghurt, kefir.
Mm.
Jättenyttigt och massor med bra näring. Och fett, det har vi ätit mycket mer av historiskt.
Ah, ja.
För det är inte naturligt att köpa mat i butiken egentligen som är färdig, utan vi ska laga den från grunden också. Och då blir det ju mer fett och naturligt fett då, alltså animaliskt, inte växtoljor.
Jag, nu har inte jag verifierat om det här stämmer, det kanske du har bättre koll på. Men jag förstår, förut så, det var ju en antifetthysteri förut, när jag var barn i alla fall.
Mm.
Och då alla lättprodukter kom och så. Herregud. Men mycket handlar ju om att man separerade fett, för det är så smakförstärkande. Det är så gott. Och så ersätter man det mycket med kolhydrater och socker. Mm. Och så kunde man sälja fettet på sidan om samtidigt. Så det var väl en business-strategi om jag har förstått
det
rätt.
Ja, men det var det. Ja. Det var ju industrin som var med och påverkade det där. Mm. Så det finns en hel historik om det som man kan lägga ett helt avsnitt på, tror jag också.
Men vad tycker du om Livsmedelsverkets rekommendationer då, om kosten?
Jag tycker att man bör äta så mycket så att man känner att man blir mätt. Och för min del så är det ju mer än 300 gram om dagen, eller vad de har lagt rekommendationer.
Jag tror det är 350 gram i veckan kött rekommenderar.
Ja, precis. Och jag äter ju kanske en veckoranson på en dag.
Ja, men samma här. Ja, eller jag äter eller nog mer.
Ja, mycket
ibland
mer.
Äter jag upp till 800 gram kött på en dag.
Ja, så det... så att jag kan ju liksom inte tänka att jag ska offra min hälsa för att någon annan har utifrån ganska politiskt styrda rekommendationer också. Tycker att Livsmedelsverket har tappat sitt fokus där. Mm. Så att jag kan inte se hur de rekommendationerna är baserade på faktisk vetenskap. Mm. Det finns inga studier som säger att det här är bra för hälsan långsiktigt. Och det sitter ju faktiskt läkare och professorer i TV4-soffan och säger just nu också att det finns ingen vetenskap bakom det här. Mm. Utan de som har kommit fram till de här rekommendationerna och antagit dem, de har ju andra syften om man tittar ur en miljöaspekt och annat. Och det har jag inte satt mig in i, så det kan jag inte uttala mig kring. Utan jag kan ju bara säga att så här ska vi inte äta. Mm. Det finns ingen vetenskaplig grund för det.
Mm.
Och jag tänker att de kommer att få revidera sina råd också.
Ja.
Men det får vi ju se.
Och det hoppas jag sannoliken att de gör snart. Jag tänker att det skulle ju vara även en politisk synpunkt, tänker jag. Nu verkar det inte som att så många följer de råden, vad jag läste nyligen. Och det glädjer mig. För
ja,
att,
det är
för
positivt.
För vad skulle hända med... Det är klart att det finns dålig köttproduktion och sånt. Det är ju ingen snack om den saken. Bara kolla på danska köttproduktionen och sånt. Men att vi skulle så kraftigt minska vår köttproduktion skulle ju vara förödande både för hälsan, såklart folkhälsan, men också ifall det blir krig.
Ja.
Det finns så mycket aspekter i det om vi tar bort efterfrågan på kött.
Ja.
I alla fall så kraftigt minskar den till 350 gram i veckan per person.
Nej, så att vi har olika myndigheter som jobbar mot varandra. Det finns en myndighet som pratar om att öka produktionen för att vi måste ha den här i Sverige. Mm. Vi måste ha tillgång till mat i händelse av kris av något slag. Och så finns det de som säger att vi ska minska produktionen, så att det går inte ihop.
Nej.
Det ska bli spännande att se var det landar, men under tiden tycker jag ju inte att vi ska offra vår egen hälsa.
Nej.
Utan jag skulle absolut rekommendera att man äter riktig näring, att man lagar sin mat från grunden, att man äter ordentligt med kött och animaliskt fett varje dag. Och att man inte köper processade livsmedel eller processad mat.
Mm.
Eller den här ultraprocessade maten i varje fall.
Just det. Det är ju alltid intressant när man pratar om rött kött, att det är så dåligt. Jag tror någon som skrev, jag läste, att rött kött och skärk leder till hjärt- och kärlsjukdomar. Mm. Det är ungefär som säger att sitta i soffan och röka leder till lungsjukdom.
Mm.
Det är kanske rökningen som leder till, inte soffsittandet i det här fallet. Så det här fallet var ju kött och skärk.
Mm.
Skärk är ju mer processat.
Ja, precis. Och de här nitriterna som man då... misstänker kan orsaka cancer, att det är snarare det som forskningen faktiskt har kommit fram till. Men sen har vi ju liksom ett mediedrev och journalistik som lyfter fram lite fel saker också. Så går man in och tittar på den faktiska forskningen så handlar det ofta om helt andra saker.
Mm. Jag har egentligen på ett sätt svårt att begripa. Livsmedelsverket är en myndighet som har enormt mycket resurser.
Mm.
Och även innan den här rekommendationen som ju promoterar på Jobbshow-tallriksmodellen. Nu får någon rätta mig om jag har fel här, men jag har hittills inte träffat någon som är högt hälsosam som äter tallriksmodellen. Nej. Och om gör du det?
Nej.
Om någon av lyssnarna gör det får du på riktigt gärna informera mig om det. För jag har hittills inte hört om någon person som äter enligt tallriksmodellen med så mycket kolhydrater som också är högt hälsosam. Jag säger inte att de måste vara alla som gör det sjuka, men de som är högt hälsosam. Och när jag kollar på det är det oftast, det kommer alltid till att det är ren mat.
Mm.
Oavsett om de äter mycket kött eller mycket grönsaker, det är mycket ren mat. Det är mycket, och jag tycker det säger väldigt mycket.
Mm. Absolut.
Ja. Okej, okay, men om vi tänker då, om vi har en lyssnare nu som har mycket symptom då, kan vara IBS eller det kanske är någon depression eller liknande, så vad skulle du säga, hur bör de gå tillväga för att undersöka orsakerna och lösa det?
Ja, jag skulle ju börja med kosten och se över den.
Okej.
Okay. Därför att bara där så mår de flesta bättre.
Mm.
Och kommer man då inte hela vägen fram eller får förväntat resultat, då kan man ju börja fundera på, finns det andra saker som stör läkningen? Och det som jag jobbar med då, innemiljö till exempel, är ju ett område. Det finns ju andra områden också. Det finns ju de som har implantat i kroppen som inte tänker på hur mycket det påverkar, kopparspiraler eller äter läkemedel som de får olika biverkningar av som man inte tänker på.
Ja.
Därför att det har blivit så normaliserat att vi ska ha symptom.
Mm.
Man blandar ihop vanligt med normalt. Det är inte normalt bara för att det är vanligt.
Ja, just det. Just det. Och där vill jag lägga in så att vägra köpa in på att det är så här det ska vara.
Mm.
Även om det är så kallat det är något kroniskt.
Ja, eller som du säger, men pappa hade ont i knäna. Ja, det ligger i släkten. Men det är inte normalt att du ska ha det för det.
Nej.
Nej.
Nej, men det var så här. Och jag tror även farfar hade problem med knäna. Så att jag tänkte, ja men då har jag ju bara de knäna. Då får jag bara leva med.
Mm.
Och sen av en slump när jag bytte kost så var det så här, jag har inte ont i knäna. Jag blir så förvånad. Nu har jag också fått hjälp av kroppsbehandlare för det. Så jag har inte bara, det var inte bara kosten.
Nej, men det var inte gener.
Nej, absolut inte. Och nu går det jättebra. Både när jag tränar min självförsvarsträning och när jag är ute och vandrar så har jag inte haft ont i knäna alls.
Nej.
Så att det, även när jag ansträngt mig väldigt mycket. Så att det, och då är jag ändå mindre tränad än vad jag var förut när jag fick mycket ont.
Mm.
Så att det säger mycket.
Mm.
Ja, spännande. Så börja med så över kosten.
Mm.
Och där vill jag lägga in då, eftersom jag då är coach och jobbar med sinnet.
Mm.
Vägra köpa in på att det måste vara på ett visst sätt.
Mm. Mm. Instämmer i det.
Ja. Okej. Okay. Och sen om det inte räcker, kolla inomhusmiljön. Och sen såklart finns det andra saker som allt från terapeut eller coach eller vad man nu skulle behöva.
Ja, men precis.
Ja. Okej. Okay. Bra. För jag tror många börjar kanske andra änden. Kanske gå i terapi först eller liknande.
Ja, precis.
Ja. Om det är i alla fall någon psykisk.
Ja, absolut. Ja. Nej, kost tänker jag först. Och sen så hänvisar jag om en del av mina klienter vidare till samtalsterapi eller motsvarande, vad man nu hittar för väg som funkar för just den personen, för att det är också individuellt.
Mm. Ja, men det är samma här. Jag är ju coach och inte terapeut, så behöver man terapi brukar jag skicka också terapi. Så, ja, okej. Okay. Det var spännande. Det här, jag har lärt mig jättemycket. Så att det
var bra.
det
hoppas verkligen lyssnarna också har det.
Ja, det är jag övertygad om. Och, för det är så intressant där med tarmfloran, och jag gillar, eller jag gör det i alla fall, jag gillar när du säger så kallade kontroversiella saker. Inte för att det är kontroversiellt, när man pratar neuropsykiatriska diagnoser så tror jag att säkert en annan som lyssnar rynkar på näsan. Och det var bra. Jag menar inte att du måste hålla med om det. Det är bra för att utmana våra övertygelser.
Mm. Mm. Och här kan vi bara säga att vi har olika erfarenheter. Ja. Jag har erfarenhet av att de här barnen blir bättre, att de blir av med symptom som man menar inte gick att bli av med och har reverserat autism till och med och funkar.
Mm.
Så att, och kan man också bara nå lite förbättring så tänker jag att det är värt det.
Ja.
Kan du få ditt barn att börja prata igen eller få ögonkontakt med ditt barn igen, så kan jag lova att man som förälder tycker att det var värt att ställa om kosten.
Ja, verkligen. Ja, fantastiskt. Så tusen tack, Lisa. Ja,
tack själv.
För det här. Och om man vill nå dig då, kanske anlita dig eller ha några frågor till dig, hur når man dig på bästa sätt?
Då antingen så kontakta mig på Facebook. Jag lever runt en del där, Lisa Billö. Söker man på mig, eller så går man in på min hemsida innemiljöochhälsa.nu. Jag har Facebook-sidor som heter Innemiljö Halsa, och sen så har jag GAPS-coach Lisa också. Mm. Och grupper på Facebook där man kan fråga om råd. Och egentligen så hittar man alla kontaktuppgifter om man går in på min Facebook-sida.
Mm.
Så finns det ett fastnålat inlägg längst upp där.
Okej, okay, jättebra. Och jag rekommenderar att följa Lisa. Det är väldigt, för det är, varför jag frågar dig var med i podden är för att jag följt dig ett tag på Facebook och tycker att du både skriver väldigt sakligt och ärligt. Mm. Vilket är väldigt uppfriskande. Mm. Oavsett om, hur mycket ni som kommer följa Lisa håller med eller inte, rekommenderar jag ändå. För att det är väldigt nyttigt. Så som sagt, tusen tack för det här avsnittet.
Ja, men tack så mycket.
Mm. Och tusen tack till dig som har lyssnat. Så vi hörs igen om en vecka. Så ha det bäst så länge.